إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذا كنت فرشت لكونا وتنسير لكونا لكما ها بفري داغر في هذه som handlar om 100 sätt att kunna komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala, tagen från Ibn Qayyims bok Madarij al-Salikin. Vi började att gå igenom den här boken förra året där vi pratade om olika former av dyrka som man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med. Vi pratade då om hur man ska rannsaka sig själv och rannsaka sin själ för innan man kan börja sin väg närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Pratar om olika former av hjärtan som människor kan ha. De friska hjärtan och de sjuka hjärtan och det döda hjärtat. Vi pratade om ikhlas, uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Pratade om tauba, att ångra sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Pratade om rädsla, kärlek och hopp. Och de olika former av dyrken som är som för en närmare till Allah. Och vi kommer som sagt fortsätta med den här serien. Och dagens lektion kommer handla om al-khushu. Al-khushu. Det kan vara ganska svårt att översätta med ett ord till svenska. Man kan i alla fall säga att det handlar om att man ödmjukar sig, underkastar sig och man är lugn med fruktan och man är typ koncentrerad i sin bön. Eller man är underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala när man ber, när man gör dua och så vidare. Platsen för riktig khushu som man kan känna av är hjärtat. Det går tillbaka till ett av hjärtans dyrkan. Och Ibn Qayyim har nämnt att de lärda är överens om att platsen för khushu är hjärtat. Men det visar sig på vad? Det visar sig på människans kroppsdelar. Så om en person verkligen är koncentrerad i bönen och verkligen har khushu och underkastat till Allah subhanahu wa ta'ala i bönen, då kommer han inte hålla på och vifta med händerna och börja famla runt med händerna och titta runt till höger och vänster och så vidare, för man är så pass koncentrerad, man har så pass mycket khushu. Så grunden för det är hjärtat, men det visar sina tecken och sina spår på resten av kroppsdelarna. Och beviset för att det går tillbaka till hjärtat i sin grund är att Allah subhanahu wa ta'ala säger: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Är det inte dags för de troende att deras hjärtan ska ödmjukas och ha khushu inför Allah subhanahu wa ta'alas påminnelse och det han har sänt ner av sanning? Och det ska inte vara som bokens folk som kom innan dem. Då tiden gick blev deras hjärtan hårda och många av dem var stora syndare. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen att al-khushu går tillbaka till hjärtat. Och att grunden är om man korrigerar sitt hjärta så kommer man också korrigera sin khushu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa: Det tog bara 4 år efter att vi blev muslimer tills Allah subhanahu wa ta'ala tillrättavisade oss med denna vers. Och hadithet finns i Sahih Muslim. Det vill säga att muslimerna, de profeten sallallahu alaihi wasallam började sitt kall och de blev muslimer och så vidare. Men efter 4 år så började det, vissa kanske få svagare iman och vissa började ha inte så pass mycket khushu i sin bön och liknande. Då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen för att tillrättavisa de troende. Så Ibn Mas'ud sa att det tog bara 4 år från att vi blev muslimer till att Allah subhanahu wa ta'ala tillrättavisade oss med den här versen. Och det här sa Ibn Mas'ud radiyallahu an, som var en av de bästa sahabas. Och han pratade om andra sahabas när han talade om hur den här versen uppenbarades. Så hur ska det vara då med sådana som oss? Allah musta'an. Tyvärr är det man kan se med vissa personer att precis i början när de blir praktiserande eller när de blir muslimer, så har de satsar extra mycket med sin bön och de satsar extra mycket, lägger extra mycket vikt på att de ska ha khushu och vara underkastade i bönen. Men ju längre tiden går och folk blir upptagna, folk håller på med att jobba mycket och blir upptagna med dunja, blir upptagna med familjen och så vidare, så ser man att de inte får lika mycket khushu i bönen. De är inte lika koncentrerade i sin bön längre. Och det här är tyvärr någonting som hände också för de nationerna som fanns innan oss. det som hände bokens folk innan oss, för judarna och de kristna innan oss, att när tiden gick, ju längre tiden gick, så blev de mindre praktiserande och det påverkade deras hjärtan. Deras hjärtan blev hårdade, förhårdade. Så det är väldigt viktigt att man fortsätter med att praktisera den här formen av dyrkan. Man praktiserar att man har khushu i sin bön. Från att man börjar praktisera, från att den dagen man börjar bli religiös, eller den dagen man kommer igång med sin bön, fram tills att man dör. Det här är inte någonting, man ska inte låta tiden gå längre och längre och hjärtat blir hårdare och hårdare utan att man känner av det. För det här är den värsta formen utav, en av de värsta formen av straff man kan få. Att ens hjärta förhårdnas. Så att ju mer ens hjärta förhårdnas, ju mindre goda handlingar kommer man göra. Och det här är grunden till allt dåligt för en människa. Så det är väldigt viktigt att man lägger vikt på den här saken. Och att vi korrigerar våra hjärtan. Och vi korrigerar att vi ska ha khushu och ödmjukhet och underkastelse i våran bön. Och bland bevisen att det här går tillbaka till hjärtat också, är det som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i sin dua. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu lah. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: O Allah, jag söker skydd hos dig från kunskap som inte ger nytta, och från ett hjärta som inte har khushu, som inte är ödmjukt, och från en själ som inte mättas, och från en dua som inte besvaras. Profeten sallallahu alaihi wasallam sökte alltså skydd från 4 stycken saker i den här hadithen. Och det är väldigt viktigt att vi lägger vikt på den här duan. För profeten sallallahu alaihi wasallams dua, de är väldigt omfattande. Han kan använda få ord, men de omfattar väldigt mycket betydelse. Som i den här hadithen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sökte skydd från de här 4 sakerna som är väldigt farliga saker som ska ske en person. Första var att han sökte skydd från kunskap som inte ger nytta. Och det finns otroligt mycket kunskap som inte ger en person nytta. Samtidigt som det finns väldigt mycket kunskap som är nyttig för en människa. Att det finns jättemånga saker man kan lära sig som är intressant och viktigt. Särskilt det som kan påverka ens religion. Men även andra saker som har med dunja att göra som är viktigt för en person. Och så finns det otroligt mycket saker som är helt onödiga. Som man inte har något som helst behov av att lära sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam sökte skydd från den här formen av kunskap. Det här är inte någonting man ska lära sig. Saker som är helt onödiga, helt ointressanta. Inte hjälper muslimen i sin religion, utan snarare skadar muslimen i sin religion. Den här formen av kunskap sökte profeten sallallahu alaihi wasallam skydd ifrån. På samma sätt sökte profeten sallallahu alaihi wasallam skydd ifrån ett hjärta som inte är ödmjukt och som inte är underkastat till Allah subhanahu wa ta'ala. Och även vi ska verkligen söka skydd från den här saken, för det är som sagt någonting som är väldigt farligt för våran religion och våran tro. Och för en själ som inte mättas. Lätashba, alltså man aldrig känner sig, man blir aldrig mättad utav saker och ting. Det här är också någonting profeten sallallahu alaihi wasallam sökte skydd från. Och en annan farlig sak som profeten sallallahu alaihi wasallam sökte skydd ifrån, da'watun la yustajabula. Profeten sallallahu alaihi wasallam sökte skydd att man kommer göra dua som inte blir besvarad. Och det man istället ska satsa på är motsatsen till de här 4 sakerna. Man ska satsa på att lära sig nyttig kunskap som man drar nytta utav i sitt liv. Både sin religion och sin dunja. Man ska satsa på att göra de handlingarna som leder till att man får ett ödmjukt och underkastat hjärta till Allah subhanahu wa ta'ala. Och för att man känner sig nöjd med det lilla man kan få. Att man inte ständigt är girig och längtar efter mer saker. Utan en muslim är nöjd, även om man har det ganska dåligt ställt materiellt sett. Så är man som muslim nöjd med det man får. Man känner sig nöjd med det lilla man kan få. Och vi satsar också på att göra de handlingarna som leder till att våran dua ska bli accepterad. Det finns olika saker man kan göra för att ens dua ska bli accepterad. Och en av de sakerna som vi kommer tala om idag bland annat är att man har khushu när man gör sin dua. För så som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att Allah subhanahu wa ta'ala accepterar inte duan från den som inte har, som har ett hjärta som inte tänker på vad han säger ungefär. Qalbin ghafil, alltså man är okoncentrerad i sin dua. Den här sortens dua blir inte accepterad. Ali radiyallahu an sa att khushu är den khushu som finns i hjärtat. Så även sahabas och bland dem den här stora khalifan, den fjärde khalifan Ali radiyallahu an, sa att khushu är den khushu som går tillbaka till hjärtat. Och Sa'id ibn Musayyib som var en av de stora studenterna till sahaba som bland annat gifte sig med Abu Hurairas dotter och var en student i Sahabas. Han såg en man som var okoncentrerad i bönen. Så tittade han på honom och sa, om den här personens hjärta hade varit koncentrerat så hade hans kroppsdelar också varit koncentrerade. Det vill säga han håller på och ber och han tittar lite dit och han tar lite med händerna hit och dit och så vidare. Så sa han, om hans hjärta hade varit koncentrerat så hade även hans kroppsdelar varit koncentrerade. Och det här är någonting som vi tyvärr ser som är vanligt att det sker för många personer som ber. Att de är okoncentrerade, deras blickar går till höger och vänster. Och de fabblar runt med händerna och de kliar sig här och de kliar sig där och de är okoncentrerade när de ber. Och som sagt, anledningen till det går tillbaka till att man inte är ödmjuk och underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala i sin bön. Och när vi vet att grunden till riktig khushu är den khushu som ligger i hjärtat, så vet vi också att man ska akta sig för det som Selef, de tidiga lärda, brukade kalla för hycklarnas khushu. Att vissa människor, de går med sina axlar ner och går ner med huvudet och ser ut som de är jättekoncentrerade i sin bön och så vidare. Fast egentligen så i deras hjärta någon helt annanstans. Eller att de försöker se ut på ett visst sätt. Hudayfa radiyallahu an, som var en av profetens salams nära följeslagare, sa, akta er för hyckleriets khushu. Det sades till honom, vad är hyckleriets khushu? Han sa att du ser att kroppen har khushu men hjärtat har inte det. Så det här var någonting som Selef varnade för. Att man ska låtsas med sin kropp, att se ut som man är koncentrerad och att man är ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala, men det är inte egentligen vad som finns i hjärtat. Tayyib, när vi förstår att grunden till khushu är det som finns i hjärtat och koncentration och ödmjukan och underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala, vad är då belöningen för khushu? Vad är då belöningen för att vi ska satsa på att vi verkligen ska praktisera den här formen av dyrkan? Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Ahzab olika attribut som de troende har. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Och 10 stycken attribut som de troende har. Att de är troende, att de är muslimer, att de ger fastar och att de ger sadaqa och så vidare. Och bland de attributen som Allah subhanahu wa ta'ala nämnde var de kvinnor och de män som har khushu. Som har khushu. Och i slutet säger Allah subhanahu wa ta'ala, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Att Allah azza wa jalla förberett för dem att de ska få förlåtelse och en stor belöning. Så den som vill nå förlåtelse från Allah subhanahu wa ta'ala och få en stor belöning från Allah subhanahu wa ta'ala ska leva upp till de 10 attributen som nämns i den här versen. Och bland de sakerna är som sagt att man ska ha khushu, att man ska leva upp till den här otroliga formen av dyrkan. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också nämnt flera av sina profeter i surat al-Anbiya. Och sen nämnde han hur de brukade åkalla Allah subhanahu wa ta'ala och sa, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Att när de gjorde dua till oss, när de åkallade Allah subhanahu wa ta'ala, så gjorde de det med fruktan och hopp och de hade khushu. Så det här var en av de attributen som profeterna besatt. Och de hade det här attributet. Och Allah azza wa jalla har sagt om profeterna, ulaika alladhina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Och det här är de som Allah subhanahu wa ta'ala har väglett, så följ dem i deras vägledning. Och följ deras vägledning. Så en av de attributen som profeterna hade var att när de gjorde dua till Allah subhanahu wa ta'ala, när de åkallade Allah subhanahu wa ta'ala, så gjorde de det med tro och hopp, med hopp och fruktan samtidigt som de hade khushu. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också berättat i början utav surat al-Mu'minun. Allah berättar om olika attribut som de troende har. Och berättar att de troende kommer få framgång. Qad aflaha al-Mu'minun, säger Allah azza wa jalla. De troende kommer bli framgångsrika. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Vilka är de troende? Det är de som har khushu i sin bön. Så det första attributet som Allah subhanahu wa ta'ala berättade om de här troende som kommer att bli framgångsrika. Och framgångsrikt är att man får allting gott. Det vill säga att man får komma, man blir räddad i graven och man blir räddad på domedagen och man får komma till paradiset. Och man får framgång i det här livet och så vidare. Och vad är bland de viktigaste attributen som de här troende hade? De hade khushu i sin bön. Och sen på slutet så nämner Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul warithun, الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Det är de som kommer vara arvtagarna, de som ärver och de som får komma till Firdaus, den högsta delen av paradiset, hon fiha khalidun, de kommer vara där för alltid. Men vad var ett av de här attributen som de här troende människorna hade? De hade khushu i sin bön. Och Sheikh Abdurrahman al-Sa'di och andra lärda, de nämner när Allah subhanahu wa ta'ala säger qad aflaha al-mu'minun, de troende kommer att få framgång. Då säger han att ju mer tro man har och ju starkare tro man har, ju mer framgång får man. Och ju mer khushu man har i sin bön, ju mer framgång får man. Och så vidare, och alla de andra attributen som har nämnts i de här verserna. Så ju mer tro man har, ju starkare tro man har, ju starkare iman man har, ju mer framgång kommer man få. Ju mer kommer man att få framgång i det här livet. Och ju mer kommer man att klara sig, ju större chans att man klarar sig från straffet i graven och på domedagen. Och ju högre nivåer får man i paradiset, i Firdaus eller Ala. Men det går som sagt tillbaka till stark tro och till att man har khushu. Och bland de andra dygderna som det finns, att man har khushu, är att det är ett sätt att man skyddar sig från waswas från shaitan. Sahl ibn Abdullah Tustari, som var en av de stora lärda, som var känd för sin zuhd, som var känd för sin avhållsamhet från dunya, han sa att shaitan kommer inte nära ett hjärta som har khushu. Den personen som har khushu kommer inte shaitan komma i närheten av. Den personen som är okoncentrerad i sitt bön, då kommer shaitan till honom och säger tänk på det här, tänk på det här. Och till slut så går han ifrån bön och han har ingen aning om hur många rakat han har bett. Och han måste göra sudud och sahu och han har börjat tänka på andra saker. Han tänker på familjen och han tänker på och så vidare. Sahl ibn Abdullah Tustari säger shaitan kommer inte i närheten av ett hjärta som har khushu. Så vi har pratat om det här förra året också. Otroligt viktiga grunden för de viktigaste formerna av dyrkan, de går tillbaka till hjärtat. Så om man korrigerar sitt hjärta och fyller sitt hjärta utav de här formerna av dyrkan, av tro, hopp, kärlek, fruktan, bävan, khushu, då kommer man att skydda sig från wasawis från shaitan. Det är många personer som brukar klaga på att de just har problem med det här. Att shaitan kommer och viskningar och de känner sig osäkra och de vet inte när de ber, hur många rakat de har bett och så vidare. Vad är lösningen? Lösningen är att vi ska satsa på att vi ska få mer khushu i våran bön. Och en av de många dygderna för att vi ska för khushu är det som jag nämnde tidigare, att en persons dua blir inte accepterad. Eller en av anledningarna till att dua inte blir accepterad är om man inte har khushu när man gör dua. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Allah accepterar inte dua från en person med ett försummande hjärta. Den hadith som Sheikh al-Albani säger sahih. Det vill säga att den som inte är koncentrerad i sin dua, han sitter och gör dua, han kanske lyfter upp sina händer, men vad tänker han på samtidigt? Han säger saker med sina läppar, men med sitt hjärta och sina tankar är han någon helt annanstans. Han tänker inte ens på vad han säger egentligen. Den som gör den här formen av dua på det här sättet kommer inte få en besvarad dua. Och det här är en hadith som är autentisk. Så en av villkoren för att ens dua ska bli accepterad är att man ska vara koncentrerad och ha khushu när man gör sin dua. Trots att det finns så otroligt mycket belöning för att göra khushu. Trots att det är ens anledningen till att man ska få komma till paradiset. Till att man ska få förlåtelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Att man ska få en stor belöning. Att man ska få framgång. Att shaitan inte ska komma i närheten av en. Att ens dua ska bli accepterad. Och alla de här olika dygderna som vi nämnde, så är det tyvärr någonting som många av muslimerna har försummat. Och det är en av de första sakerna som försummas i den här umman. Som Hudayfa ibn al-Yaman sa: det första ni kommer bli av med i era religion är al-khushu. Så det är någonting som tyvärr många muslimer har blivit av med. Att de inte är koncentrerade i sin bön. De är inte ödmjuka i sin bön. De är inte underkastade i sin bön. Och samma sak i deras dua. Och Ubad ibn Samit sa: det första som försvinner från människorna är khushu. Snart kommer ni komma in till en moské och inte se en enda person som ber med khushu. Och vem är det som säger det här? Ubad ibn Samit, som var en av sahabas. Att det här förekom tidigt i den muslimska umman, att folk fick mindre och mindre khushu. En sak som är viktig att fråga sig när man hör såna här saker. Man hör att sahabas har pratat tillrättavisat de som inte hade khushu och talat om att det här är någonting farligt och det försvinner från umman och så. Hur ska vi som muslimer se på den här grejen? Ska han gå in i moskén och titta på alla andra, kolla vad lite khushu han har och kolla han håller på med sina händer och så vidare? Eller vem är den viktigaste man ska tänka på? Han som ber till höger, han som ber till vänster eller han själv? Man tänker först och främst på sig själv. Man ska inte peka finger till andra och samtidigt så är man helt okoncentrerad. Än värre om man ska stå och be och tänka på hur okoncentrerade alla andra är, samtidigt som man inte ens vet vad man säger själv. Man ska först och främst tänka på sig själv. Det är en själv som kommer stå framför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och bli frågad om den här saken, varför man inte hade khushu i bönen. Och man kommer inte ha någon annan, man kommer inte kunna peka finger på en annan. Den här och den här hade inte det, utan man kommer besvara, varför hade inte du khushu? Varför var inte din bön så som den borde ha varit? Och det är därför det är viktigt att vi som muslimer ständigt, när vi hör om saker som är väldigt viktiga i islam, och eller hör om saker som är farligt och man inte lever upp till det, att man inte pekar finger till andra, utan man först och främst tänker på sig själv. Och det är en själv som kommer stå framför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Bland de viktigaste ställena, utan tvekan, man ska ha khushu. Generellt, man ska ha khushu i sitt hjärta inför Allah subhanahu wa ta'ala. Ödmjukan och koncentration underkastas till Allah subhanahu wa ta'ala. Men bland de viktigaste ställena man ska ha khushu i, som vi nämnde i versen som finns i surat al-Mu'minun, är i bönen. Och bönen, som ni alla vet, det är den viktigaste handlingen utav de fem pelarna efter det shahadatain, efter de två vittnesmålen. Och det finns otroligt många belöningar för bönen. Det är det första man kommer fråga om som på domedagen. Och om bönen är korrekt, om man har gjort bönen som man ska, då kommer resten av handlingarna att korrigeras. Och det kommer vara lätt på att fråga om de resterande handlingarna och så vidare. Och bönen har fullt med andra viktiga dygder. Men, så som Ibn Abbas sa, du får bara belöning av din bön i det, i enlighet med det du har förstått av den. Så om man till exempel ber fyra rakat. Och den första rakan så tänkte man på fotbolls-EM. Och andra så tänkte man på någonting annat. Och tredje tänkte man på något annat. Och fjärde rakan så märker man börjar bli lite koncentrerad. Det enda man får belöning för, det är den fjärde rakan. Resten av bönen, det är som man inte ens har bett den. Utan det enda som Ibn Abbas sa, man får ut sin belöning i enlighet med det man har kommit ihåg av sin bön. Och hur pass koncentrerad man har varit i sin bön. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att tjänaren ber sin bön, men får bara belöning för halva bönen. Eller bara en tredjedel av bönen. Eller bara en fjärdedel. Sen nämnde han hela vägen till en tiondel. Så en person kan komma in i bönen och ska få en viss belöning för just den här bönen som man ber av Allah subhanahu wa ta'ala. Men får bara en tiondel av den här belöningen. Varför? Vad är det att gå tillbaka till? Man har inte khushu i bönen. Man är inte koncentrerad. Man är inte ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala i sin bön. Och den här hadithen är autentisk. Och de lärda nämner att, så som det har kommit i en hadith, att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att varje handling som man gör så får man 10 gånger mer belöning för den. Upp till 700 gånger. Upp till så många gånger som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Så belöningen för en handling, man kan få 700 dubbelt belöning för den. Och ännu mer än det, 1000 dubbelt för en handling man gör. Och man kan också få en tiondel av den här belöningen. Vad är det du går tillbaka till? Du går tillbaka till ens khushu. Du går tillbaka till ikhlas. Du går tillbaka till de här handlingarna som finns i hjärtat. Och hur mycket man följer profeten sallallahu alaihi wasallam sunna i den handlingen man gör. Ibn Qayyim nämner subhanallah i Madarij as-Salikin. Han säger att två stycken personer kan ställa sig bredvid varandra i bönen. Och belöningen för deras salah. Och skillnaden mellan deras salah är som skillnaden mellan himmel och jord. Alltså från högsta delen av himlen till lägsta delen på jorden. Och det är två personer, de ställer sig bredvid varandra. Fötterna emot bredvid varandra i bönen. Axel mot axel, fot mot fot. De står och ber tillsammans. Och det kanske ser ut utåt sett som de ber samma bön. Men skillnaden mellan de två är lik skillnaden mellan himmel och jord. Just för att det ska gå tillbaka till personens hjärta. Hur pass koncentrerad han är. Hur pass mycket ikhlas till Allah subhanahu wa ta'ala man har. Gör man det här för att andra personer ska titta på? Eller gör man det här för att man ska göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd? Så ens belöning för bönen går i enlighet med hur pass mycket khushu och ikhlas man har till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jall har också klandrat de som är okoncentrerade i bönen. Allah azza wa jall säger فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Så ve till de beendes som är försummande i deras bön. Och det här inkluderar de som är försummande i sin bön, selef, de tidigare lärda. Jag har nämnt olika förklaringar till att vara försummande, att ha sahu i sin bön. Vissa nämner att man har riya, vissa nämner att man försenar bönen till det sista tid. Och vissa nämner att man inte har khushu. Och det inkluderar alla de här sakerna. Man ska be bönen i sin tid, och man ska göra det med ikhlas, och man ska göra det med khushu. Och när Allah säger waylun lil, alltså vet till den, det är ett väldigt hårt ord på arabiska. Och det är en hård klandring och en hård tillrättavisning till den som inte lever upp till det här. Och de som Allah subhanahu wa ta'ala klandrar, är det de som inte ber eller är det de som ber? Det är de som ber. Men de ber inte så bönen så som de borde göra. Så Allah azza wa jalla säger waylul lil musallin. Alltså vet till det beende. Och sen förklarar han vilka beende det är som Allah azza wa jalla säger wail till och vet till. Det är de som inte, som är försummande i deras bön. Frågan är nu, khushu är utan tvekan en av de viktigaste pelarna i bönen. Och det är det du går tillbaka till, det som man kan säga, kärnan till bönen, till att bönen ska vara en bra bön, det är att man ska ha khushu. En person som inte har khushu i bönen, blir hans handling accepterad eller inte? Måste han be om sin bön eller inte? Ibn Qayyim nämner att det finns två åsikter bland de lärda bland det. Och den mest korrekta åsikten är att så länge man i stora delen av sin bön, man är koncentrerad och man absolut inte vet någonting om man säger, det kanske en sak, men så länge man till stor del av sin bön åtminstone är koncentrerad, så behöver man inte ta om sin bön. Anledningen till det är att profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat i flera hadither om hur shaitan kommer till en tjänare i bönen och gör wasawis och säger tänk på det här, tänk på det här, tänk på det här. Och sen sa profeten sallallahu alaihi wasallam vad att man skulle göra ifall man inte vet hur många rakat man har ber, vilket tyder på att man inte har varit koncentrerad. Han säger att man ska göra sujud och sahu. Att man ska göra de här två sujud efter man är färdig. Vilket tyder på att det kan vara så att man är okoncentrerad i bönen och man inte vet hur många rakat man har bett. Men profeten sallallahu alaihi wasallam sa inte vad. Han sa inte att man skulle be om bönen. Vilket är ett av de klaraste bevisen för att man inte behöver be om bönen, men vad? Belöningen är inte lika stor. Så det här går tillbaka till någonting som är mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Och det hade också kunnat leda till mycket waswas. Om vissa personer, de är färdiga med bönen, så säger de kanske inte hade så mycket khushu. Ska de be om den? Ska de be om den så håller de på sådär. Så det här är också någonting man ska akta sig för. Man är koncentrerad när man ber bönen. Om man inte var så koncentrerad därefter så ber man inte om den. Men ens belöning kommer inte vara lika stor som den borde vara. Däremot, de som säger att det är obligatoriskt och att man måste be om bönen, de har starka bevis i sig. Just varför har de starka bevis? För att det är just en av de viktigaste pelarna i bönen är att man har khushu och att man är koncentrerad. Och de nämner olika bevis för det här, men som sagt, hadithen som tyder på att man ska göra sujud och sahu är starkare. Men det tyder på vilken vikt det fortfarande har. Så det kräver, ifall man verkligen ska få khushu i sin bön, att man gör det som kallas för jihad al-nafs. Man kämpar med sin egen själ. Allah azza wa jalla säger وَلَدِنَا جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Och de som kämpar för våran sak, de som gör jihad, och det här är jihad al-nafs, kommer vi att vägleda till våra vägar. Alltså, Allah azza wa jalla kommer vägleda de som gör jihad al-nafs. Så vi måste verkligen kämpa med oss själva för att kunna göra att få khushu i sin bön. Hudayfa och Ubad ibn Samit sa att ibland de första grejerna ska försvinna från umman. Och samtidigt så är det bland de viktigaste handlingarna, eftersom du går tillbaka till hur mycket belöning vi kommer få ut från en bön, som är bland de viktigaste handlingarna vi gör. Så det är otroligt viktigt att vi ska göra det, samtidigt som det är väldigt svårt. Så det kräver vad? Det kräver jihad al-nafs. Det kräver att vi verkligen kämpar och krigar med oss själva och handlar i enlighet med de sakerna som leder oss till att få mer khushu, som vi kommer att prata om därefter. Och Allah azza wa jalla säger وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Det vill säga, de som söker efter vägledning, de som strävar efter vägledning och tar det första stegen dit, de kommer Allah azza wa jalla att öka i vägledning. Så man måste ta första steget framåt. Om man verkligen kämpar med det, nästa bön man ska be, jag ska vara helt koncentrerad, jag ska ha khushu i det, då kommer Allah azza wa jalla underlätta det för en. I den här bönen kommer göra det ännu lättare i nästa bön. Så om man verkligen kämpar med den här bönen som man håller på med nu, och man försöker ha khushu rakt hela bönen igenom, då kommer Allah azza wa jalla underlätta det för en. Och Allah azza wa jalla kommer underlätta för nästa bön och bönen därefter, tills man kommer i en god cirkel. Och det är bara bättre och bättre för varje bön som man ber. Tvärtom så har Allah azza wa jalla också nämnt, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. När de började gå vilse, så lät Allah azza wa jalla deras hjärtan gå ännu mer vilse. Så när man istället inte alls lägger vikt på det här, och man inte alls bryr sig om att man ska ha khushu i bönen, då kommer man ha lite khushu i den här bönen, och nästa bön ännu mindre, och nästa bön ännu mindre, tills det vi pratade om förut, som händer med bokens folk och som händer med många muslimer, att ju längre tiden går när de praktiserar, när de blir upptagna med dunja, så blir deras hjärtan hårdare och hårdare. Och det är det här grejen som vi söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska hamna i. Daib, vi har förstått hur pass viktigt det är med khushu och att det är grunden till att våran bön, att vi ska få belöning i våran bön och så vidare. Hur ska vi då, och vilka handlingar ska vi då göra för att vi ska kunna få khushu i våran bön? De lärde har nämnt olika anledningar och olika tillvägagångssätt för att man ska få starkare khushu. Det viktigaste, jag kommer nämna 6 punkter, men det viktigaste av alla är att man har en korrekt aqida. Om man studerar aqida och implementerar aqidan på ett korrekt sätt. Och att aqidan, det är rätt sorts aqida man har. Man har aqida som är tagen från Koranen och Sunnan i förståelse utav salaf. Och den personen som inte har rätt aqida kommer heller inte att få khushu. Den som har baserat sin aqida på filosofiska ideologier och eller har baserat det på att man till exempel man ska ha khushu också framför, man går till gravar och man har khushu framför dem. Det vill säga man är kirk i sin khushu. Man har ödmjukhet och koncentration framför de döda människorna, de helgon och så vidare. På samma sätt som man hade framför Allah subhanahu wa ta'ala. Då kommer det här kommer aldrig kunna leda till en riktig khushu. Utan grunden och grundstenen för att vi ska kunna få riktig khushu är att vi har rätt aqida. Att vi har kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut. Den andra serien som jag går igenom. Kunskap om Allah och dess namn och attribut. Man skaffar sig den här kunskapen på ett korrekt sätt. Man känner till Allah och dess namn och attribut. Och man lever upp och gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala i enlighet med de här namnen. Och man praktiserar det. Man vet att Allah azza wa jalla ser den, Allah azza wa jalla hör den, Allah azza wa jalla vet vad man gör och så vidare. Och på grund av det så förbättrar man sig. Samma sätt genom när man studerar aqida. Man studerar om vad som kommer hända efter döden. Man studerar om helvetet, om paradiset, om domedagen. Man studerar om as-sirat som vi alla kommer gå över. Man studerar om änglarna, att det finns änglar som skriver ner våra handlingar och allting som vi gör. Man studerar om profeterna och så vidare. Man studerar aqida generellt. Genom att vi studerar aqida på ett korrekt sätt och implementerar det i vårt liv, då kommer våra khushu att ökas. Det här är det första och viktigaste sättet att vi ska kunna få mer khushu i våran bön. Den andra anledningen är att man läser mycket Quran, mycket av Koranen, och man gör mycket dhikr. Allah azza wa jalla säger: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum lidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub." De som tror och deras hjärtan känner ro, deras hjärtan känner ro för Allah azza wa jallas åminnelse, det är sannoliken vid Allahs åminnelse vid när man gör dhikr som ens hjärta känner lugn och ro. Så genom att vi läser Koranen och tänker över det vi läser och verkligen förstår att det här är Allahs subhanahu wa ta'alas budskap till oss, och vi gör mycket dhikr och vi tänker över vad vi säger, att man inte bara säger alhamdulillah, 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 utan man verkligen tänker efter, vad är det jag säger när jag säger alhamdulillah? När man säger subhanallah, man tänker över, vad är det verkligen jag säger när jag säger subhanallah? När man säger Allahu Akbar, när man säger la ilaha illallah, när man säger la hawla wa la quwwata illa billah, så vidare. Man vet dess betydelse och man säger det från, det kommer ut från hjärtat och man säger det med tungan. Inte bara någonting man säger med tunga, man tänker inte på vad man säger. Så genom att vi tänker och reflekterar över Koranen, lyssnar på vackra recitatörer och läser Koranen ofta och läser dess förklaring, dess tafsir, så kommer det leda till att våra hjärtan får mer khushu. En annan sak som man leder till att man får mer khushu är att man ständigt håller sig själv till svars. Som Umar radiyallahu anhu sa, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Håll er själva till svars för innan ni kommer hållas till svars. Det vill säga innan ni kommer hållas till svars på domedagen, så håll er själva till svars. Man tänker över sig själv och sin egen situation. Hur är det egentligen med mig och min bön? Man sitter för sig själv och tänker, är jag verkligen så som det borde vara? Har jag verkligen den khushu jag borde ha? Är jag verkligen så koncentrerad i min bön som jag borde vara? Innan Allah azza wa jalla kommer frågan om det här på domedagen. Var du verkligen? Hade du mycket, så mycket koncentration som du borde ha? Och så vidare. Man kommer bli utfrågad om de här sakerna. Så innan man blir utfrågad på domedagen, så frågar man sig själv. Och man tänker över hur ens egen situation är. Till exempel när man bett en bön. Hur var det egentligen med min bön? Hur koncentrerad var jag verkligen? Hur ska jag kunna förbättra det här? Hur ska jag kunna bli en bättre muslim i min bön? Den fjärde anledningen som leder till att man får khushu just i bönen är att man tänker över vad man läser i bönen. Det vill säga, man ska till exempel, det man alltid läser i bönen är till exempel surat al-Fatiha. Man läser tafsir, man lyssnar på föreläsningar som handlar om tafsir av surat al-Fatiha till exempel. Och förstår vilka otroliga betydelser det finns i surat al-Fatiha. Och man läser även tafsir på de andra surer som man brukar läsa i bönen. Man till exempel, man är van att man läser från just Amma olika surer. Så läser man tafsir på dem så man verkligen förstår vad det är man läser. Man är koncentrerad och tänker över betydelsen av det man läser samtidigt som man läser det. Och man tänker också över, man läser också förklaringen utav bönen. När man gör sujud, vad är det man verkligen man gör? Och när man är i sin sujud så är man som närmast till Allah subhanahu wa ta'ala. Ruku. När man sätter sig mellan bönen, när man gör tashahud. Vad är det man säger för någonting? Man säger Allahu Akbar när man går ner. Vad är verkligen innebörden utav Allahu Akbar? Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la. Man vet vad man säger och man är koncentrerad av vad man säger i bönen. Och genom att man är det, och genom att man tänker över vad man läser av Koranen och ens dhikr i och ens dua i bönen kommer verkligen från hjärtat. Och det är inte bara någonting man säger med tungan, om man vet inte ens vad man säger för någonting. Då kommer vi få mer khushu i våran salah. Men om man inte ens tänker på vad man säger och allting, hela ens bön från början till slut, är bara handlingar som görs med kroppen och saker som sägs med tungan utan att hjärtat överhuvudtaget är med, då kommer vi aldrig att kunna få khushu. En annan viktig anledning till att vi ska kunna få khushu är att det är viktigt att vi ber våra böner i moskén. Sverige, det är självklart inte lika lätt som ett muslimskt land där det finns moskéer överallt, men så gott det bara går så försöker vi be våra böner i moskén. Och hur ska man göra om man går till moskén? Ska man, om man vet att det är 10 minuter kvar till moskén, ska man vänta och softa hemma lite tills det är sista minuten? Man kommer in i fjärde rackan halvspringandes och andas snabbt när man kommer in och flåsar och så vidare. Och ber färdigt sina böner. På det här sättet kommer man aldrig vara koncentrerad i bönen. Utan istället, man vet att då kommer jag adhan den här och den här tiden. Försöker man komma till moskén när de gör adhan samtidigt. Eller strax efter. Så man hinner åtminstone be sunna bönerna. Man ber sunna bönerna, man är färdig med sunna bönerna, man hinner sitta, man är koncentrerad. Sen gör de iqama och då ber man. Känn av skillnaden av att be en bön på det här sättet och att skynda sig in i den tredje rackan eller fjärde rackan eller andra rackan och man flåsar upp för trappen om man kommer in. Hur koncentrerad man är när man gör det här och hur koncentrerad man är när man gör det här. Och man kommer se vilken otrolig skillnad det är. Så att komma i tid till moskén, om man ber i moskén, och be sunna bönerna innan är en av de stora anledningarna till att man har khushu i sin bön. Den sjätte och sista anledningen som jag tänkte nämna är att man läser över hur profeten sallallahu alaihi wasallams bön var och hur sahabas och salafs bön var. Och man har dem som sina förebilder. Profeten sallallahu alaihi wasallam, hans gråt, man brukade höra nästan som det bubblade i hans bröst. för att han grät samtidigt som han läste. För han var så pass koncentrerad i sin bön. Alayhi salatu wa salam. Profeten sallallahu alayhi wa sallam var helt och hållet koncentrerad i sin bön. Om man läser de olika hadith som har kommit, hur pass koncentrerad han var i sin bön. Om man förstår att han är våran stora förebild i alla våra handlingar, så ska man försöka agera i enlighet med det som profeten sallallahu alaihi wasallam var. Samma sak var det med profeten sallallahu alaihi wasallams sahabas. Ni kanske har hört om historien. När profeten sallallahu alaihi wasallam var så sjuk så han inte kunde gå och leda bönen, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam till Aisha att säg till Abu Bakr att han ska leda bönen. Varför var det Aisha inte ville att Abu Bakr skulle leda bönen? Därför att han gråter så pass mycket i sin bön, så det är svårt att höra vad han läser. Det här var den sortens koncentration som Abu Bakr hade. Samma sak med Umar radiallahu anhu. Det har kommit berättat att man kunde höra hans gråt till de sista raderna och så vidare under tiden han bad. För de var så otroligt koncentrerade i sina böner. Muslim ibn Yasar, en av de tidiga salaf, de tidiga lärda i bönen. Han var tidigare lärda från salaf. Han bad i moskén. En del av moskén ramlade ihop och han fortsätter att be. Resten av de som är i moskén och sprang därifrån och blev livrädda för att moskén håller på att ramla ihop. Han visste inte ens visste vad som hände. Han var så pass koncentrerad i sin bön. Han läste sin sura och gjorde sin sujud och rukå. Han tänkte inte ens på vad som hände. Jag har varit med om en liknande situation när jag var i Saudi i moskén. Det var en sån här brandsläckare som gick av och den började snurra runt. Och alla i moskén, de flög iväg till sista raden när de hörde dem, man säger så. Alla blev livrädda och sprang ut i moskén samtidigt som vi bad och helt sådär. Muslim ibn Yasar, en del av moskén ramlade ihop och gjorde han för någonting. Han stod kvar. Och han bad för han inte ens tänkte på vad som hände. Han var så bara koncentrerad med det. Abdullah ibn Zubayr, det har berättat att det var han som styrde i Mekka. Hajjaj ibn Yusuf, den här tyranniska mannen, attackerar Mekka. Han skjuter med sina katapulter mot Mekka. Han skjuter och han förstör en del av Kaaba. Abdullah ibn Zubayr, han fortsätter be sujud och det flyger liksom stora stenblock och förstör där ute bevis sig själv. Men han tänker inte ens på det. Han är koncentrerad i sin bön. Han ska be. Det här var det sättet som Salaf var på. Det har också kommit den här historien som ni säkert känner till om Sahabin. Som vissa av de lärda använder som bevis att en person som blöder, att inte bryter en persons bön eller bryter en persons wudu. En av sahabas, han står och ber. Det skjuts en pil. Han blev skadad. Det har kommit in en pil i honom. Och den som har fått en pil i sig vet hur ont det gör. Han står och ber vidare. Och så är han färdig. Och så går han därifrån och gör teslim. Och så när han frågar honom varför, så sa han: jag var upptagen med en sura som jag gillade att läsa. Det här var det sättet som Salaf var. Samma sak Umar radiallahu anhu, när han blev dödad av Abu Lail Majusi. Han högg honom och han fortsätter att be färdigt bönen. Och sen går där ifrån när han var färdig. Det var så här Salaf var. De var så pass koncentrerade i sin bön att de inte ens tänkte på saker och ting. Saker när de blev skadade eller saker och ting som skedde runt omkring. För att de just hade khushu. Och bara avslutningsvis, innan jag ska avsluta. En av de sakerna som Salaf brukade säga är att ett av de värsta vapnena som shaitan använder mot människorna är ordet som finns på arabiska som heter sofa. Det vill säga, jag ska göra i framtiden. Att säga att jag ska börja med att ha khushu i min bön, inshallah, när Ramadan börjar. Och sen när Ramadan börjar, så inshallah när det är vintertid, det är skönare bönetider och det är så här. Och så skjuter man upp och skjuter man upp och så blir det aldrig av. Istället ska man ha nio och börja så gott man kan från nästa bön. Och man ska verkligen försöka vara koncentrerad. Och som sagt, börjar man så kommer det bara bli lättare och lättare. Tills man verkligen får känna av njutningen utav bönen. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga till Bilal när han ska be: arihna biha ya Bilal. Bilal brukade göra adhan och iqama. Så profeten sallallahu alaihi wasallam: låt oss få ro genom att be. Det här var det sättet de fick ro på. Genom att be. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att hans ögonsten var att be. Det här var, de här fick verkligen utnjutningen av att be. Att bara stå och göra handlingar och vara helt okoncentrerad, det kan väl till och med bli jobbigt för människor. Som Allah azza wa jalla säger: wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in. Det är svårt och tungt för personer att be, förutom de som har khushu. Det är de som verkligen får ut sötman utav bönen och njuter av att be. Men som sagt, Det är de som får ut det. Det är de som Allah Azza wa Jalla underrättas för. Så mina bröder och de systrar som lyssnar via Paltalk, må Allah Azza wa Jalla underrätta för oss alla att kunna få khushu i bönen. Och vi ska inte skjuta upp det och tänka på att det här är någonting vi ska börja med i framtiden, utan försöka så gott vi kan och handla enligt med dem. Anledningen som leder till att vi får med khushu i bönen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.